Röster.
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 Dagens programledare är Mikael.
Dina röster i vardagen.
Ja, tack så mycket för applåderna, och idag är det den 12 i nionde då. Och idag så tänkte vi att vi skulle prata om hur vi ska prata om svåra saker. Och det går ju inte att prata om det eftersom det här ska handla om svåra saker. Ja, jag ska inte röra till det, men... Det var så här att den här veckan som har varit nu, det var i tisdags då, så var det suicidpreventivdagen då, internationella suicidpreventivdagen, alltså de för att minnas de som hjälper till att stötta de som vill tänker ta självmord eller som de lyckas rädda då från att ta livet av sig. Och sanningen är väl den att folk väljer att göra det därför att det inte finns någon meningsfullhet i deras liv då. Att det handlar om vilken maktställning andra människor står inför dem då. Vilken relation de har. Och det är ju ett exempelvis på vad som är en svår sak. Att, hur ska man kunna prata om just den frågan? Att det är ju en svår sak. Och ja, vi ska börja med att köra den första låten, så ska vi fortsätta med programmet. You've done it all. You've broken every code. Come on, let's see me. Ja, vi lyssnade på låten Make Me Smile, Come Up and See Me med Stephen Harley and Coconut Rebel. Och dagens fråga är, hur ska vi prata om svåra saker? Och då är det ju så att man kan ta för givet att vi kan... Det är ju inte alls svårt att göra eftersom vi lever i ett land med frihet och demokrati. Men det finns ju en moralisk fråga ifall om man att vissa saker anses fel kanske, eller så känner man att folk inte vill lyssna på vad man vill säga. Det är ju bara det är ju liksom man bara säger att så är det, men det kanske inte alltid är så. Det är ju till exempel så här, man kan ju ta för givet att man är dum i huvudet, alltså därför att det finns personer som uppfattas dumma i huvudet, därför att det finns personer som gör saker utan att tänka på konsekvenser och så. De bara säger precis som de tycker då. Och det kan vara ett exempel på att tänk dig för innan du säger vad du tänker, eller liksom tänker och tycker, därför att det finns konsekvenser. Man vet aldrig hur en annan person reagerar då. Och till exempel vissa människor handlar vind för våg utan att tänka sig för att ta ansvar för det. För att vi människor skyller på omständigheter. Ja, jag kan inte göra det där. Jag vill det. Men jag ska göra det så fort jag får pengar. Så fort jag har tjänat de här pengarna. Och så går det en tid då, och då har han glömt bort. Då har han helt andra inställningar och har ändrat sig. Och det finns ju vissa saker som händer. Man kan inte hjälpa att det händer. Och så kan man även ha den inställningen att ja, visst, det kan du göra någonting åt. Man kan ta ett ansvar för att... Ja, jag ska ta för exempel att Ja, alltså jag fick alltid det rådet av min mor och far som sa så här att jag bryr dig inte om ifall om de är dumma mot dig. Det går ju inte att tänka så, anser jag, för att ska jag, alltså de har ju gjort mig någonting som jag kanske måste åtgärda då. Att vi tar ett exempel, om någon kommer och vandaliserar, slår sönder rutor och så, ska jag strunta i det då? Ska jag låta fönstren vara trasiga och så låta det vara? Jag går ju ut och lagar, jag byter ju glaset och lagar det som har gått sönder och säger nej. Det är ju en svår sak. Ska jag kunna prata och säga att nej, jag kan inte göra någonting åt min situation? Jo visst, det kan jag visst göra. Jag måste kunna göra någonting åt min situation. Och det här med svår att prata om svåra saker är ju det att folk inte vill lyssna. Man kan ha den inställningen att folk inte vill lyssna på en, men det kanske de gör i alla fall. Och frågan är också, ska vi reglera hur vi ska prata om svåra saker? Och det är självklart att det tycker jag inte man ska göra, men saker och ting, folk tar saker alldeles för givet, till exempel i samhället, att ja, samhället har lovat att du ska få pengar från Försäkringskassan. Nej, det får du inte. Eller så, ja, du ska få en lägenhet från socialtjänsten om du blir hemlös. Då tar man det för givet. Nej, det får man inte. Och det går ju inte att prata om. Därför att det finns sådana som har den inställningen att ja, nu kommer du inte att få en lägenhet. Man kan ha den inställningen också. Att man får inte lägenhet från socialtjänsten efter att de är så dumma, de här socialtjänstesekreterarna. De sitter i maktställning och har makt över oss. Att det finns någon som har makt. Man kan inte säga ifrån. Jag menar, ifrågasätta deras makt, för de bestämmer. Att den här yttrandefriheten vi har är ju liksom, ja, vi säger vad vi tycker. Men det är inte alltid det är så. Och det här med svåra saker, det kan ju till exempel vara krig och problem. Och folk bryr sig inte om det. Du vet, det finns mängder problem i världen, men har vi gjort någonting åt det? Det har vi ju inte. Japp, vi lyssnade på låten Handyman av Easter Rose. Och nu är det så att vi ska förutsätta att att vi ska leva lyckliga. Och då är det så att livet inte alltid är så lätt. Och då är frågan, hur ska vi prata om svåra saker? Och då är det ju så att när man har psykisk ohälsa så känns det inkonsekvent, de här svåra sakerna. Och syftet med att vi har den här frågan är för att vi ska kunna försöka sätta fingret på hur man kan göra någonting åt problem och så. Och då ska vi ha öppen mick här och vi ska höra vad vi andra tänker här i vår förening. Välkommen upp, får lov att presentera.
Hejsan, jag heter Maria. Jag har funderat mycket kring de här frågorna. Framförallt, hur ska vi prata om svåra saker? Jag tror för min del att det är viktigt att vi pratar om svåra saker. Att vi vågar prata om svåra saker. Det är utifrån min erfarenhet bara. Och det är inte alltid så lätt, kan jag tycka. Men jag har en känsla av att om man inte pratar om svåra saker, till exempel dåligt mående, depressioner, självmordstankar eller vad det nu kan vara, så har de förmåga att bygga bo i huvudet på den som lider av de här sakerna. Jag själv till exempel kan ju känna så. Och jag tror också att det finns väldigt mycket utrymme för myter och missuppfattningar och förutfattade meningar hos med andra människor som kanske inte har upplevt de här svåra sakerna, framförallt även andra. Men jag tror det viktiga är i alla fall att vi vågar prata om det. Och just för att det är så mycket myter. Om vi tar till exempel det här med självmord, så finns det mycket myter kring det. Bland annat att man inte ska prata om det. Att det på något vis skulle göra att det blir fler självmord. Och det tror jag inte ett dugg på. Det finns mycket att säga, men jag tror jag stannar där.
Ja, det är väl så att man förutsätter att saker och ting är bra när man inte har klagat, helt enkelt.
Ja.
Att man får påpeka de felen som är för att kunna rätta till dem. Men
ja.
Man tycker att nej, men vi har inga problem, för det är ingen som har klagat. Och kommer efteråt och klaga på det då.
Ungefär så. Och jag kan tycka, om vi tar lite mer avlägsna släktingar till mig, jag nämner ingen speciell, men jag får en känsla av ibland att de tycks tro, jag har ju haft mycket depressioner då till exempel, att de tycks tro att jag sitter på min kammare och tycker synd om mig själv och pillar mig i naveln och inte gör någonting aktivt för att försöka må bättre. Vilket är raka motsatsen till vad jag egentligen känner. Men maktlösheten är stor och förtvivlan är stor i den situationen.
Nej, alltså de har ju ingen, de kan inte hjälpa, de förstår ju inte din situation. Så du måste ju kunna berätta för dem som du känner. För jag tror det blir lättare att gå vidare då.
Ja.
Och det är inte så lätt att prata om de här svåra sakerna, för att de har den förutfattade meningen förmodligen.
Ja, och jag har försökt prata med en del av dem som jag tycker verkar fördöma mig på något sätt. Eller döma ut mig. Och andra som har de här problemen med måendet. Men jag kan märka att de vet inte riktigt hur de ska säga saker. Eller hur de ska bete sig. Och det kan jag förstå. Men jag önskar bara bli bemött överhuvudtaget. För ibland har jag inte blivit bemött alls. Eller tillfrågan om hur jag mår ens.
Nej, det låter ju inte bra ifall om de har den att det är den verkligheten att de inte kan eller vill förstå en.
Ja. Och jag har även fått till svar att när jag frågar en del på ganska nära håll, hur mår du? Jo tack, jag mår toppen, eller jag mår utmärkt, eller jag mår makalöst bra. Och jag har frågat, då har jag sagt ibland att vad härligt att du mår så bra. Ja, för det har jag bestämt mig för att göra, kan jag få som svar. Och hur ska jag tolka det? Kan jag känna.
Ja, det är väl så att det är känslor man har, och det är skillnad på känslor och tankar, tror jag. Folk insnöar i tankar och inte i känslor. Man kan inte kommunicera med tankar och känslor. Man kommunicerar med ord, och man kanske inte kan använda svenskan på det sättet kanske.
Nej, jag vet inte.
Tack så mycket.
Ja, tack.
Vi har en till kompis här. Jag tror den är på, ja.
Ja, jag heter Roger.
Ja, välkommen Roger.
Jag skulle vilja säga att även triviala saker kan vara svåra att prata om. När jag får frågan ibland, hur mår du? Eller hur är det? Är det bra? Så här, hur är läget? Så vet jag inte vad jag ska svara. Och jag kan inte få fram det jag känner eller inte känner. Jag vet inte varför jag inte kan svara på den frågan på ett sätt som tillfredsställer mig själv eller den andra personen då. Jag kan inte svara på frågan. Jag bara babblar.
Nej, jag vet. Jag känner igen mig själv i den frågan faktiskt. Så att det är ju så att det är en hälsningsfras, tror jag. Ett sätt att hälsa då. Man visar, ja, nu är jag öppen för dig liksom. Nu vill jag att vi pratar. Och då är det ju så att då kan man bara säga, ja men det är bra. Och sen så klipper man av samtalet i alla fall.
Ja, det jag har svårt för att komma undan svaret som jag inte kan ge, så att säga. Om du förstår vad jag menar.
Ja. Att, det kanske är så att att inte svara är också att svara.
Ja, men man kan inte bara ignorera folk sådär. Alltså, man måste ju svara någonting, men man vet inte.
Ja, man ska ha det korrekta svaret. Man ska vara konsekvent och inte inkonsekvent då.
Ja. Nej, det var allt jag hade att säga.
Tack så mycket. Vi kör en låt nu. Så ska vi ta någon fler efter låten? Ja, vi lyssnar. Vi pratar mer sen efter låten. I can see clearly now the rain. Ja, den här låten som vi lyssnar på heter I Can See Clearly Now med Johnny Nash. Och då är det ju så här att det finns naturliga rättsprinciper om verkligheten. Det finns något som heter natural law, eller naturrätt då. Att man förutsätter att det finns vissa förklaringar till vad som är rätt och fel och hur man ska göra. Och då är det ju så att vi är ett civiliserat samhälle, civiliserade människor, och vi ska förhålla oss till varann på ett naturligt sätt då, förutsätts det då kanske. Men jag får väl säga det att i skillnad på civilisationen och lagen, för i alla fall i Sverige så har vi ett rättssystem som inte är likt många andra rättssystem här i världen då, därför att vårat rättssystem fungerar precis som det gjorde kanske på medeltiden då, för att det var inte så mycket revolutioner som hände här under, jag tror det var 1700-talet då. Men tanke på det med vad som är rätt och fel, det är ju liksom det man måste kunna prata om, när jag menar att man ska prata om svåra saker. Man ska förhålla sig till varandra då. Det här med att man ska vara andra till lags då. Och då sätter man andra före sig själv helt förmodligen, kanske. Eller så är det så att det civiliserade samhället fungerar inte, därför att folk ljuger för pengar och makt, utan man tar till med vita lögner därför att man ska bäst klara sig så. Men syftet med lagen, alltså samhället, är ju skillnad på samhället och civilisationen, därför att civilisationen kan ju försvinna, men samhället består eftersom det är hur vi människor förhåller sig till varann. Och vi fortsätter ju med den här frågan om hur vi ska prata om svåra saker. Vi har fler tankar på dem. Ja, nu får du sätta på mikrofonen.
Ja, jag glömde det. Hej. Ja,
välkommen.
Tack.
Välkommen Göran.
Tack så mycket. Jag tänkte att jag hade ett bra svar på det när folk frågar hur är läget.
Ja.
Så kan man svara, har du tid eller?
Ja, då måste ju ha, det förutsätter man väl att de har gott om tid. Ja. Det tycker jag var roligt. Det var bra förslag. Ja.
Nej, men jag tänkte berätta om att det är inte helt lätt att berätta sanningen ibland. Jag har två historier. Jag vet inte hur långa de blev, men den ena har jag själv hittat på och den andra är sant. Jag tänkte på de här människorna som sitter fast i spelet. Som spelar på hästar, tips, spelautomater och allting. Och oftast går det ju helt åt helsike. Man börjar, jag kan ta 500 kronor av hyrespengarna för att det vinner jag lätt tillbaka. Och så gör man inte det. Och så tar man pengar någon annanstans. Och det går väldigt fort att ramla neråt. Är man då gift så är det en massa ljugande hemma. Men till sist faller även det. Och går det ännu längre så blir man skyldig folk pengar.
Ja, jag kan väl ta ett exempel. Jag tänker mig så här, när det kommer till speljäveln då, man drabbas av speljäveln, säger man väl att, och jag tror det att anledningen till att man fastnar av speljäveln och att man hamnar i det träsket att man inte kan sluta spela, det är ju att man har den inställningen att jag kan vinna och jag vinner. Det är bara frågan hur mycket spelar du tills du förlorar allt ändå. För att det är ju alltid sannolikt att du vinner, men frågan är när slutar du att spela? Förmodligen de allra flesta slutar inte att spela förrän de har spelat bort alltihop.
Nej, jag skulle komma till det att till sist märker man familjen och antingen sparkar de ut dig eller så ber de dig söka hjälp. Och det finns bra hjälpinsatser. Men det är så lätt att falla tillbaka i det. Och när man är skyldig alla sina vänner pengar så lånar man pengar av människor man inte borde vara skyldig pengar. Som ska ha ränta, ockerränta.
Ja.
Och till sist så leder det i många fall till att man tar livet av sig. För man får ingen stopp det. Man ser absolut ingen möjlighet att komma ur det. Och det är ju väldigt svårt att prata om.
Ja, det var kanske det jag började med. Det här med suicidpreventivdagen som jag nämnde i början då. Alltså att det var i tisdags då. Men det är ju, det handlar ju om makt att man sitter inför någon annans makt då. Kanske därför det är svårt att tala om svåra saker då.
Ja.
Att man tänker och känner att det går inte att göra någonting åt. Man har ingen frihet. Eller man ska hävda sin egen frihet, jag vet inte. Men det gör man väl ändå.
Nej, och sen hade jag, det var min fiktiva historia.
Ja.
Men så har jag min egen, när jag lyckades hålla käften i nästan 8 år. Fast jag mådde väldigt dåligt av det. Jag hade en väldigt vacker flickvän. Jag går inte bara på utseende. Hon var dessutom skarpt intelligent. Och hon hade precis allting jag bara kunde önska en tjej. Och ändå så var jag konstant otrogen mot henne. När jag blev berusad. Inte annars. Och jag lyckades hålla det så hemligt så att inte ens någon i min lilla hemstad visste om det. Och varenda gång jag hade hamnat i fel säng så att säga. Så hade jag en sån grym ångest. Men jag visste att skulle jag nämna detta, det minsta lilla, så hade mitt perfekta förhållande tagit slut. Och jag vet inte varför jag gjorde det, men grejen är att det hände de gånger det hände, och det var många gånger, så var jag berusad. Men efter 7-8 år så till det slit mellan oss. Men inte på grund av det. Utan Så 40 år efteråt eller 35 så vet hon eller någon annan fortfarande ingenting om det. Men jag var ju inte full alltid och när jag var nykter så mådde jag skitdåligt. Så det var väldigt svårt att tala om, inte för att jag gjorde något försök att tala om, men jag mådde så jävligt dåligt över det. Ja, det.
Om någon hade ifrågasatt dig, Göran, ifrågasatt varför du gjorde så, då hade du väl haft svårt att förklara det, är det inte så?
Jo, jag kan inte förklara det fortfarande.
Nej, det är inte lätt att vara andra till lags då, för att då vill de ha en förklaring.
Ja.
Kan det vara så?
Nej, eftersom jag aldrig berättat det så har jag tänkt själv att om jag skulle säga det till någon så kanske de skulle säga så här, ja men det förhållandet var kanske inte så perfekt som du säger.
Nej.
Jo, det var det. Men jag gjorde så ändå. De säger att du kan inte skylla på att du var berusad. Jag gör det, för det hände ingen annan gång. Det var bara det att jag släppte på alla moraliska spärrar.
Ja, vi har en som vill svara på den frågan.
Jag vill inte svara på frågan, men jag ska ställa en fråga till dig. Och innan jag gör det ska jag säga att min far var alkoholist. Och jag undrar om du är alkoholist?
Nej.
Ja, det var bara det jag undrade. Jag tyckte att du ville ha svar på den frågan.
Ja. Nej. Jag är inte helnykterist, men jag har aldrig varit alkoholist heller. Utan det kunde ta 4-5 månader innan jag drack någonting, men...
Ja, ett ögonblick.
Hej, jag ville fråga så för att du berättade det här för oss idag. Och i ditt liv är det ju ganska liksom allvarligt, tänker du, som har hänt dig. Men då tänker jag, det är alltid så skönt att berätta för någon att, liksom, att du, vi sitter inte här och dömer dig för att du gjorde så. Utan vi lyssnar och så vet vi att, jaha, var det så det var? Och med tanke på temat idag, så ett tillfälle att säga saker och prata om svåra saker är ju när man känner sig trygg bland vänner som vi i ett community liksom som har mycket gemenskap och så här. Och då kanske man vågar öppna sig och så, tänker jag.
Jag håller med.
Nej, det är ju inte alltid det är lätt att öppna sig, men... Men jag tror det är lättare att göra när man har ett starkt förtroende till andra människor. Då är det mycket lätt att öppna sig. Men det har ju med förtroende att göra.
Men jag vet också att om jag hade anförtrott mig till vilken av mina närmsta kompisar som helst så hade hon fått reda på det inom en vecka. Det var därför jag var tyst. Som en musla, så har aldrig någonting.
Ja, då vet man ju att de inte kan hålla den hemligheten. Och det beror på relativ... Alltså, du visste väl om... Du visste ju om det, att det där var ju någonting som inte gick att hålla hemligt då.
Nej, inte om jag hade berättat det för många.
Ja. Så är det.
Ja.
Vi kan ta en paus nu så lyssnar vi på nästa låt.
Thank you.
Ja, jag ska presentera låten och den hette It's a good life if you don't waken, ja. Alltså The Tragedy Hip. Och vi pratar ju om det här med svåra saker, hur ska man kunna prata om dem liksom. Och Eva Cecilia, du ville säga hur du tänker.
Jag tänker så här. Jag har ju råkat ut för några MeToo-historier när jag var barn. Och det var väldigt läskigt. Men med tanke på att hur vi pratar om hur man ska säga saker och så. För mig är det underlättande att berätta för någon att jag har råkat ut för en MeToo-historia än att säga att jag blev våldtagen eller så. För det låter så hemskt när man säger att jag blev våldtagen. Det som hände var att jag blev antastad av en granne hemma i Nicaragua. Och jag tyckte det var jättekonstigt liksom, för att jag kände att alltså, barn har ju sexualitet, men det är skillnad på sexualitet och debut. Men jag tyckte det var jättekonstigt liksom. Och jag blev så förvirrad. Och det som hände var att när jag kom till Sverige så tänkte jag så här. Ja, nu ska jag äntligen slippa liksom så här våldtäkter och sånt. För att kvinnosynen i mitt hemland är så kass. Och det hände då att en kille ville kyssa mig. Han drog i mig, han ville dra i mig. Och liksom så här. Och då blev jag väldigt ledsen liksom, på midsommarafton. Och jag har alltid mått så dåligt på midsommaraftonar. För att liksom, det fina, det goda, jordgubbarna och grädde och liksom allt som är fint försvann ifrån mig. Jag ville inte se det liksom. Jag kunde inte njuta av det. Men jag känner också, förutom att MeToo, hashtaggen blev lite överdriven ett tag sen efteråt, men det var väldigt skönt att kunna berätta att ja, men detta hände mig och det är därför jag mår så här som jag gör nu. Och sen så är det också MeToo tycker jag är en väldigt bra hashtag när man ska säga att man inte vill gå in närmare på detaljer, för jag vill inte gå in på liksom vad som hände rent sexuellt och så, vad som hände liksom, det vill man inte gå in på. Och då säger jag bara så här, ja men jag råkade ut för min MeToo-historia, och då förstår ju folk vad det är, och då behöver inte jag liksom, alltså då, jag döljer det på det sättet liksom. Döljer det vulgära i det?
Nej, ja. Man ska väl inte förvänta sig att man är knäpp eller dum för att man vill säga sanningen. Väl tyvärr. Nej, att folk är fördomsfulla då. Därför att jag var inne på det där med natural law då, att det finns naturliga rättsprinciper och folk är väl inskränkta på det, vad som är rätt och fel kanske.
Ja, man vet inte egentligen ju, vad finns det rätt och fel och bra och dåligt. Det är egentligen upp till väldigt många olika människor vad de känner kring det. Mm. För allting är inte spikat.
Nej, för jag tänker mig att man är lite blind med det. Att, därför att man tror att någonting är spikat då. Man blir relativt blind då.
Ja, tack så mycket.
Ja, tack. Ja, vi har en fundering. Jag funderar på ifall om vi ska köra nästa låt eller om det inte finns någon som har något att säga just nu. Vi fortsätter med låten då. Japp, det här var Fontänbubbel, eller det är Fontänbubbel, det här podcasten. Och vi lyssnade på Wuthering Heights med Kate Bush. Och det är inte alltid lätt att vara framgång i livet när det är inte lätt, när det är svårt att prata om svåra saker. Därför att det kan hålla en tillbaka. Och Vi börjar dra ihop sig till att den här timmen är färdig, så jag får säga det att det har väl med det att hur man ska reglera, hur man ska prata om svåra saker då, för att man måste hitta liksom, det är inte alltid lätt, man kan förstå varför man gör vissa saker och ting, att man ska, man, ja du, det var som det var, det är inte lätt att prata om svåra saker, för man finns många perspektiv på hur livet är, man ska komma fram men man hålls tillbaka. Man ska inte ta allt för givet. Vi är lite förutsägbara, vi människor. Och kanske man ska tänka sig, jag kanske själv är oförutsägbar, för jag vet ju inte vad, hur jag måste handla i framtiden liksom. Och vi får tacka för den här dagens podcast, och så får vi ha en varm applåd för oss. Tack så mycket och tack och hej. When you're lost in the rain in Juarez and it's Easter time too.